Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Kul och kriminell.
Varför vill du berätta det här?
Alltså, min historia är ganska så ovanlig på ett sätt och vanlig på ett annat. Jag började som mods på Plattan i mitten på 60-talet. Mycket droger. Injicerade i mitten på 60-talet, jag var 16-17 år, la av, sen blev det Summer of Love, psykedeliskt, sen drog jag iväg och så fastnade jag då i Turkiet.
Fastnade i ordet Zabul. För i januari 1969 plockade en dag plötsligt turkisk polis in Bengt O. Björklund, som då inte ens fyllt 20 år.
Jag tror det var 7 januari, om jag inte missminner mig, 1969. Så sparkade polisen in dörren mitt i natten. Jag hade då träffat en japanska som jag bodde ihop med. Hon hade gett mig $30 dagen innan för att köpa lite röka som jag hade gjort. Det var värt 100. Alltså $30 på den tiden var ungefär 100 spänn. Eller 30 gram, förlåt mig. $20 hade det varit. Det var 100 spänn ungefär. Och förmodligen hade väl den turken handlat av, sålt informationer vidare till polisen. Men i kvart som helst så sparkade de in dörren mitt i natten, och vid den här tidpunkten så var jag ganska dåligt skick. Blandat för mycket droger, det var amfetamin, det var LSD, det var rommelage, ett slags konstigt tablett som gjorde att man klättrade i slow motion på pelar och sånt där. Mitt i den psykosen så kommer polisen och sparkar in dörren och tar mig till den här jättestora polisstationen mitt i Sultanahmet. Jättesäll som är så här, vet du, hur många kvadratmeter stor, med 3 etage stegar upp där rikaste turkarna höll till på övre etaget med frukt och fin mat och te och satt och rökt och hade det mysigt. Mellan etaget var medelklassen och längst ner bodde de fattiga och folk vandrade runt, så var det så gallig gren då polisen kom och så ropade de på mig. Så tog polisen in mig och så frågade mig, ja, du har 30 gram här, erkänn nu att du tänkte sälja. Men alltså, jag tänkte inte säga, det är bara för eget bruk. Nej, men polischefen tror inte på dig. Och så knuffade han ner mig på rygg. Jag vägrade erkänna. Och så band de fast mina fötter på en lång påle. Så var det 2 polismän, en i varje en. Och så lyfte upp mina fötter. Jag låg på rygg. Och så kom polischefen själv med en träpiska i handen. Och började slå mig under fötterna. Då höll han på med, jag tänkte, fan, det där kan jag inte göra ont, för det var ju så tjock hud under fötterna, första slagen känner man ju inte. Men efter ett tag började jag så jävla ont. Det blev ömmare och ömmare och ömmare. Jag tyckte bara, ska jag erkänna vad du vill liksom? Så okej, ge oss namnet då på de du har sålt till. Och så hittade på en lång radda med namn som inte existerade. Jag släppte dem ner mig till den här jättecellen där jag kunde knappt gå. Så kom de tillbaka nästa dag igen och tog med mig och släppte upp mig igen och sa, det där stämmer inte, de där namnen finns inte, du ljuger. Ge oss riktiga namn. Nej, men det var de, jag var ju de jag kände, sa jag. Nej, så gjorde de samma procedur igen, knäffade ner mig på rygg, band fast vid fötterna vid pålen, två poliser lyfter upp mig och polischefen började slå igen. Den här gången gjorde det ont mycket snabbare än förra gången, var redan nämnt liksom. Så bara skrek jag rakt ut igen. Jag liksom, det gjorde så jävla ont jag på dö. Så att den gången så fick de alla namn på alla människor jag kände, tyvärr. Det syns som jag har hungrat bittert efter, men det, så blev det. Så att jag rabblade alla människor jag kunde. Det spelade ingen roll vad de hade gjort eller inte gjort. Jag bara, de fick namn som bodde, alla som bodde på hotellet jag kände. Det var ett gammalt sunkhotell där jag bodde. Som heter Gullhane Hotel, så låg på Sultanahmet då. Så släppte de igen. Nu kunde jag inte gå längre. Och sen så gick de iväg. Och så innan jag vevade tog de med en japansk kille. Och en engelsman. Min tjej då, som sedermera blev min fru, japanskan, satt ju redan. Så till slut var vi fyra stycken som satt för det här 30 gram hash. 100 kronor.
För Bengt och hans tre kompisar fanns inga andra alternativ än att bara hjälplösa ta emot sina domar. Bengt fick 12 år och 3 månader. Och den oskyldiga japanske vännen dömdes till 8,5 år för medhjälp. Och Bengts flickvän fick 2,5 år för innehav. Summa summarum blev den gemensamma strafftiden för allihopa nästan 25 år för 30 gram hash.
Märkligt fängelse. Gammalt, jag tror det var ett gammalt, en gammal, heter det, kloster. Och så pelargångar och trädgårdar och persikoträd. Och när vi kom dit, så jag och Kosho då, turkarna, jag var lärt mig lite turkiska, så jag pratade, ja, visa, titta här, det har varit upplopp här, berättade de, och liksom har blivit kväst av armén. Vi såg kulorna som satt i väggarna. Okej.
Hur var stämningen mellan er då?
Mellan mig och Kosho? Ja, i början, alltså första månaden så var det väldigt frostigt, kan jag ju säga. Men till slut så blev vi faktiskt bästa vänner. Det är nog den bästa vänner jag har haft. Han dog ju senare med en annan historia, långt senare.
Hur blir man vänner efter en sån sak om man har blivit angiven för något som man inte har gjort?
Han förstod ju situationen. Jag visste ju vad som hade hänt. Gick ju inte att ändra på sakerna. Och jag var ju inte en sån elak människa, antar jag. Ja.
Och sen, du har fått din dom, transporteras till fängelset. Första dagen där då, när du kliver in?
När jag fick domen så var det som en järnlucka slog igen. Jag fattar ju inte 12 år och 3 månader. Ingenting man kan ta in när man är 19 år. För det första fängelset som jag hamnade i hette ju Sultanahmet. Det var ett gammalt, ruckligt fängelse. Alltså urgamla och skitigt. Och det var fullt av löss överallt. Och det var massa gårdar och hus och prång och soldater med gevär som vaktade när man gick från en gård till en annan. På dagen var alltid gröpigt, folk som gjorde kommerser och sålde prylar. Och det fanns ju så fullt så jag fick inte ens plats. Svenska konsulatet gav mig en sovsäck, för det fanns inga sängar. Och så fick jag en plats i ett gammalt kök som inte användes längre. Precis blev det jävla avloppshål som stank som fan. Och det var vi då första tiden. Sen efter några månader så stängdes det här fängelset ner. Och alla, det var 3000 fångar i det här fängelset. Alla kedjor, vanliga kedjor och hänglås, två och två, och skeppades med buss till ett nybyggt fängelse som heter Samalkilar. En fotnot, det är ett femstjärnigt hotell idag. Så kom vi in på det nya fängelset, det var totalt nytt och allt var stängt. Fanns inte ens vatten, vi kom in och torkat och rålade. Så små hålen i metalldörrarna spytade vatten, törste så fan. Ja.
Om du minns tillbaka, en vanlig dag.
Ja, det värsta jag var på, det var ju det första då, som stängdes ner. Och då var jag samtidigt fortfarande sjuk, alltså psykotisk. Och det var ju en italiensk konstnär, författare, poet, en dadaist som heter Antonio Razzile, som tog hand om mig och hjälpte mig faktiskt. Och sen sedermera, det var han som var min inkörsport till hela världslitteraturen och poesin och allt det som jag inte sysslar med idag. Jag är ju konstnär, poet, författare, slagverkare. Men i det fängelse, i Sultanahmets fängelse, så jag fick knappt någon mat. De kom en gång om dagen med en stor balja, hink, med en blask bönsoppa, så fick man ett bröd var.
Om vi tar från väckning då. Hur gick sen dagen?
Ja, alltså det... Hela fängelset var ju öppet på dagarna. Och man hade ju sina egna kläder. Så att...
Vad menar du med öppet?
Alltså alla dörrarna var öppna på dagen inom fängelset. Och så är det på alla turkiska fängelser. Förutom Samalkilad som jag kommer till senare. De andra två i Yuskuda var likadana. På morgonen så bara öppnades allting. Så kunde man gå om man ville och göra vad man ville. Liksom, det var din tid.
Och hur var det med säkerhet och så?
Hur tänker du då?
Jag tänker med att alla kanske inte var kompisar som satt inne och man kunde komma åt varandra lätt.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag har en erfarenhet i ett fängelse som heter Paşakapı. Det är tredje som jag var i. Det var ganska tung stämning. Det var inte alls lika trevligt som i Toptaş som jag först berättade om med trädgårdarna. Där sen träffade två turkiska kända gangstrar som var ganska trevliga. Men det är en annan historia. Och en dag så plötsligt så var jag ute och gå på en av gårdarna och så helt plötsligt bara försvann alla människor. Vi fattar ingenting. Och så kommer plötsligt en turk springande med en jävla fart och så kommer en annan efter med en jättekniv i handen. Och så sprang de upp någonstans och så fick vi höra sen att han blev jävlahuggen uppe i trappan där. Sånt förekommer ju, men det var väldigt ovanligt. Det var första och enda gången jag såg att mellan turkar att det hände någonting. Alltså skillnaden skulle jag vilja säga också med att ett svenskt fängelse och turkiskt fängelse dels är de öppna hela dagarna. Du gör vad du vill, du har dina egna kläder och människorna inne i fängelset är ingen, det är samma människor man träffar utanför. I Sverige så upplevde jag som när jag hamnade då på Österåker 1973 när jag flög hem i Interpol att det, liksom, det är en särskild klass av kriminella människor som jag har väldigt svårt för. Jag visste inte vad jag skulle prata om, liksom hur jag skulle umgås. Jag hade det faktiskt knepigt. Folk sitter och pratar om brott och så vidare. Jag har aldrig sett mig själv som en kriminell människa. Då har jag tillbringat så länge i fängelser. Men nej, så var det ett stort möte då. Nu bytte vi helt tråd, jag är på Österåker. Jag flög hem, då låste in mig på...
Pratar vi för nu?
73. I mars 73. Flög hem mig med Interpol därför att de hade gjort om lagen i Sverige. Äntligen. Man hade lovat att göra det redan från början, men det tog 4,5 år. Så flög jag hem med Interpol och så hamnade på Österåker. Det var jättetufft och sen så hamnade jag på isoleringen. Så tog de från alla mina kläder, alla mina grejer, mina instrument, mina papper och pen. Allt tog de ifrån mig, fick en uniform och behålla en bok. Jag tänkte, vad fan är det här? Och så låser vi in på isolering i en hel månad. Och jag så var liksom, på den tiden gjorde jag väldigt mycket yoga och sådär, så att jag kunde inte ens sova i säng. Jag var van att sova på träbrädor och en filt bara, så att jag tog det filt allt för galet så på golvet. Och sen så var det stormöte efter en månad, så frågade han, ja, vad ska vi göra med det? Du kan få jobba här i verkstaden. Nej, så jag har ingen lust att jobba i någon verkstad. Jag har inte gjort någonting. Mitt brott är liksom bötesbelagt i det här landet. Ska jag stå och jobba gratis här? Nej, det tänker jag inte göra. Jag vill bli konstnär, så jag vill börja måla. Världens surr så här kring bordet. Jag har aldrig hört talas om. Till slut så kom de fram till, ja, om du väljer isolering självmål så får du måla. Ja, då fick jag göra det.
Byter då för Bengts dåvarande flickvän?
Men det fanns ju en kvinnoavdelning. Jag såg knappt henne under alla dessa år. Men däremot så var, vad vi inte visste då var att hon var på smällen. Så att hon födde en flicka i fängelset. Joshie som hon hette. Alltså min tjej. Hon födde ju en flicka i fängelset. Som idag är 47. Ett tag sedan.
Hur lyckas man hålla ihop förhållandet?
Nej, det gjorde vi egentligen inte. Utan vi sågs ibland och sen så när jag fick höra att hon var på smällen så erbjöd hon att gifta oss och gifte oss i fängelset. Det var fängelsedirektören som vigde oss och Svenska Konsten var vittnet.
Och dottern som föddes i fängelset?
Ja, jo, alltså sen så hon fick ju behålla barnet i fängelset. Och sen så hon levde ju fri då efter 20 månader, 2/3. Och flyttade till Sverige, men sen blev det strul och höll på med tunga droger, tror jag, heroin, jag vet inte. Sen blev barnet bortadopterat mot min vilja. Ungefär samband med att jag kom hem då 73 och så skilde vi oss.
Och 47 år, så är det, håller ni kontakt idag eller?
Nej, tyvärr, jag vet inte. Jag hade kontakt med henne tidigare. Sista gången jag såg henne var på min 50-årsfest för 17 år sedan.
Första dagen, alltså, om du tänker tillbaka bildmässigt sen när du kliver in där, vad är det du ser, hur ser det ut, vad är det? För det är ändå en helt annan värld mot vad vi är vana vid.
Ja, det är ju det gamla fängelset som jag har talat
om. Precis.
Och dessutom var jag så dåligt skick, jag var ju totalt psykotisk. Jag minns inte så himla mycket faktiskt, men jag kommer ihåg alla gårdarna, alla människorna, det myllrade jag folk. Folk gick hur som helst överallt. Och sen på nätterna då så fick jag i min sovsäck och sov det jävla stinkande håret i golvet där i det jävla köket.
Hur var det som svensk komma in där? Det här är ändå 73 och man var inte så berest och det var inte så vanligt kanske.
Ja.
Blev du behandlad på något speciellt sätt?
Nej, det blev jag ju inte. Nej.
Varken bättre eller sämre?
Varken bättre eller sämre. Det kan man ju påstå.
Och hur blev du mottagen av de andra fångarna då?
Jag hamnade då i en avdelning där alla utlänningarna höll till. Och så var det under hela tiden. Förutom då på Yskra-fängelserna, Toptasha Pashakapi. Men där var det bara jag och Koshy som var utlänningarna. Så där hamnade Ivan Tung. Men de andra, i Sultanahmet och i Samachla, det där nybyggda fängelset, så hade de speciella avdelningar för utlänningar. De kallades för Tourist Coach, turistavdelningen. Och i, till exempel i Samachla så var det typ 40 utlänningar på en avdelning. Ett tag hade vi egna rum, sen blev det ju... Militären tog över Turkiet, så blev det en jävla massa politiska fångar, så fick de ta över rummen, så fick vi en enda jättecell med sådana här våningssängar där alla så.
Hur var det? Man har ju någon bild av sig att det är stenhård disciplin och att det är vakter som övergrepp och allt i olika former. Hur funkar det?
Ja, alltså, de enda övergreppen jag har sett var mot de politiska fångarna. Mot oss var det aldrig någonting.
Och själva klimatet?
Alltså, man måste se så här, alltså, jämförs de med, det jag var inne på förut, jämför det med Sverige. Här sker det en slags psykisk terror mot människan som kommer in i fängelse. De liksom nedvärderas och liksom nollställs till någon person med en uniform som inte som gör allting på fängelsets premisser. Alltså, du är inlåst. Det är det. Därefter så är det ingen som bryr sig om vad du gör, och så är det inte slå igen någon. Jag menar, du kan ju gå och vandra runt, det fanns braj att köpa, det fanns opium att köpa.
Nu pratar vi Turkiet.
Ja, nu pratar vi Turkiet.
Men fanns det så här, hade du någon plan när du klev in där, hur du skulle bete dig? Alltså på ett visst sätt?
Nej. Som jag sa från början, dels var jag, hade jag inte alls räknat med att hamna där. De sparkade in dörr, och dels var jag ganska dåligt skick, så att nej, det fanns inga planer alls. Nej.
Jag tänker på mer att man ska söka sig mot vissa grupperingar, ja, hålla sig på sin kant.
Nej, ingenting sånt. Jag hamnade ju där ibland utlänningar då, när italienska killen tog faktiskt lite hand om mig. Han såg hur pass dåligt skick jag var egentligen.
Hur skulle du säga att det finns... Vi har ju pratat en del med svenskar som har suttit i svenska i fängelser. Och du har pratat en del om det här med oskrivna lagar och regler i beteende. Och, ja... Finns det några sådana som du kan dra dig till minnes?
Nej, bara de allmänmänskliga skulle jag vilja påstå. I Turkiet så det var ett samhälle som såg ut ungefär likadant som utanför i Turkiet. Det är det som gjorde mig så förvånad. Jag hamnade på Österåker, för det var det inte alls så längre. Förutom då att alla var inlåsta, så var det ingen större skillnad på det samhället och det samhället som fanns utanför. Utan det är de vanliga moraliska koderna som gäller.
I exempel?
Ja, alltså man skäl inte från varandra, man respekterar varandra.
Skäl inte, det är ju annars en anledning till att många sitter där.
Ja, jag vet inte, alltså, nu kan inte jag svara för vad folk satt där för.
Nej, men det är allmänt, menar
jag. Jag tycker att det fanns en väldigt stor respekt människorna emellan där inne. Och så fanns det också en hierarki, måste jag ju tillstå. Alltså, det som de fattiga medelklass, ungefär som på polisstationen som jag beskrev inledningsvis, så fanns det en hierarki också i fängelser där de rika liksom styrde. Till exempel när jag var på Toptash då, fängelse nummer 3. De såg ut som ett kloster med sina pelargångar och persik och alltihopa. Efter ett tag så började liksom situationen där lugna ner sig efter att det varit upplopp och så vidare. Och sen då så dök det upp två av Turkiets mest kända gangstrar. Dyddar och Idris heter de. Till och med i Sverige så vet turkarna vilka de är. Träffar förresten släktingar till dem som drev en pizzeria i Årsta.
Såklart. Vad var det för typ av gangster?
Alltså, det var den typen av stora gangster som drev bordeller och langade och sånt. Stora, de största som hade liksom jätteinflytande. Och de dök upp där, inte för att vara torska, men för att de ville ha tog semester och träffa folk som inte har sett på ett tag. Så de kom in i fängelset och tog över hela kåken. Och liksom, det här fängelset var speciellt. Vi hade restaurang, vi hade badhus och vi hade en bio. Och de här killarna, de kommer och normalt sett så i turkiska fängelser, så är det liksom coach. De gillar ju inte isolering där, turkarna, så att de bor ofta så här 40-50 i samma jätterum. Det passar dem bättre. Och så de här gangsterna hade flyttat in i en av de här coacherna som fanns. Och gick ner på biografen, hämtade ner projektorn där nerifrån. Och så satt de och kollade på film med alla sina kompisar, drack te och rökte braj hela nätterna. Men den första gången de kom in så gick de runt på en slags Eriksgata. Då hade jag och coach, vi hade betalat fängelsedirektören en viss sommar, så vi fått konsulatet för att få en egen cell. Vi vill inte bo där vid den stora cellen. Så vi hade fått en egen cell på intagningsavdelningen. Och så kom de här vandrandes runt, de här två ganska, de med chefsvakterna på sina sidor. Och så skulle de inte hälsa på alla. Så kom de till intagningsavdelningen och så kom de fram där. Och jag och så var det flera turkar på avdelningen. Så stod vi där på vakt. Hälsade de på oss. Jaha. Och så säger den ena av de här två ganska där. Röker ni hash? Jag svär, it's your business. Och Koshy snabbt säger, nej, säger han. Och jag säger, ja, säger jag. Tar han fram en sån här jättekaka ur fickan. Och bryter av en bit, kan vara 20-30 gram, ungefär lika mycket som åkte fast för. Och vakterna tittar bredvid. Och sen vandrar de vidare.
Och vad hade du lärt dig av ditt straff du satt av då?
Jag hade lärt mig att det är allting är politik.
Jag tänkte nu med den lilla biten du hade i handen.
Ja, jag tänkte, men det var ju inte för härsad dock faktiskt, det var ju för politik.
Okej. Okay. Så till för att brukas.
Ja, ungefär så. Jo, men jag rökte hela tiden där nere. Svenska konsulatet försåg mig med ungefär kunde vara 30 kronor i veckan. Det räckte till cigaretter, hash och lite extra mat.
Det var precis det som konsulatet tänkte att pengarna skulle gå till.
Förmodligen inte.
vad skulle jag säga? Finns det någonting som du skulle kunna säga och klassa som värsta minnet?
Ja, en dag så såg jag, alltså när vi bodde under en period då i Samalkila så hade vi egna rum. Det var 40 rum, 40 celler, 10, 10 och så på andra sidan 10, 10. Och sen så hade vi jättegård emellan och så låg nästa block, det var en massa block så låg vi där varandra, det var 3000 fångar där också. Och så kunde jag se in i avdelningen bredvid då hur chefsvakten med ett helt entourage av andra vakter kom in där. Det var barn som fanns. De var säkert inte mer än 12, 13, 14 år.
Som var barn till andra fångar eller som var fångar själva?
Som var fångar själva. Och jag såg, och de hade med sina två feta söner, den här äckliga vakten. Jag såg hur han slog de här ungarna. Och när han stod feta ungar stod och tittade på. Det var ett av mina värsta minnen. Just den scenen finns ju faktiskt med i filmen Midnight Express. En av de få sanna scenerna som är med i den filmen.
Är så?
Ja.
Del i blygsam research inför mötet med Bengt så dammar jag av den gamla filmklassiken Midnight Express från 1978. Om en amerikan som efter ett misslyckat smugglingsförsök hamnar i turkisk fängelse.
Du vet att karaktären Erik i den filmen ska föreställa mig.
Det hade jag såklart ingen aning om.
Erik är den här blonda killen som håller på med yoga och så finns det en liten halverotisk scen mellan mig och huvudrollsinnehavaren som inte är sann. Jag ska tänka, jag vet inte om det är från Alan Parker eller skitsamma. Mm. Men det roliga är förresten, jag fick kontakt med Billy Hayes i förrgår på Facebook för första gången.
Billy Hayes ska vi säga då, det är han som den baseras på.
Ja, på Facebook för första gången sedan jag lämnade Turkiet 73.
Han var inte heller helt nöjd med den här filmen.
Nej, det var han inte. Nej, det här med att han kallade nation av grisar och så vidare. Det var ju väldigt, alltså, Oliver Stone skrev ju manus med utgångspunkt från hans bok då, som han hade skrivit samma namn. Och ändrade om väldigt mycket. Det där fanns ju inte med. Hela slutet är ju totalt fel och alltihop. Jag hade massa saker.
Okej, några exempel från filmen då. Katten.
Den där hänga katten stämmer ju inte. Jag var ju där när den där katten dog. Den dog inte, de kastade ner i sopnekastet.
Så hur trovärdigt och verklighetsbaserat är då egentligen slutet av filmen?
De skrev om slutet på Midnight Express-historien. Därför att slutet på den filmen i verkligheten var att han rymde från en fängelseö en stormig natt och såg av en livbåt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
På den här fiskebåten rodde i land i stormen, så rymde han egentligen inte, det jävla gå ut fängelse, slå ihjäl fängelsevakter med, ja, så vidare.
Men nu har pratat också nämnt det värsta minnet. Finns det något bra minne?
Ja, jag har otroligt många bra minnen ifrån den här perioden. Jag ska säga så här att hade jag inte åkt fast så kanske jag inte ens hade levt i dem, så jag var ju så dåligt skick. Och det som hände med där inne var att jag träffade ju massa människor. På den här tiden, slutet på 60-talet, början på 70-talet, så var ju fortfarande vägarna öppna till Indien genom Persien, Afghanistan, Pakistan och så vidare, som inte går att åka idag. Och det gick ju så där magic buses emellan där, och folk åkte ju som tättingar till Indien. Och många av de här människorna var ju liksom musiker, poeter, författare, konstnärer, och ibland så rökte de lite braj i Istanbul, och minimistraffet då var 2,5 år för liksom 0,01 gram. Det var liksom det minsta straff man kunde få. Då innebar att man fick göra 20 månader, som var 2/3 av straffet. Så att i fängelse så träffade jag massa människor, musiker, författare, poeter, filosofer. Jag menar, från början var jag väldigt risig som jag berättade, men sen så började jag långsamt vakna upp där inne och blev introducerad till liksom världslitteraturen, till, jag började måla, jag började skriva själv, och vi var liksom en slags kreativt kollektiv där inne på något sätt. Diskuterade alltså allting. Jag var ju ganska intresserad av religion på den tiden, vilket jag är totalt ointresserad av idag, mer än en historisk aspekt av det hela. Men speciellt då, den indiska religionen var jag väldigt fascinerad av, och jag höll ju på med yoga. Jag gick upp 5 på morgonen varje dag ett tag och gjorde liksom en timme först med yogaövning och sen en timmes meditation innan alla vaknade i det här jätterummet. De stunderna var magiska.
Vad skulle du säga sen då när du kom ut? Vad tog du med dig ut av den tiden?
Jag hamnade då ju på, som sagt, på Österåker. De erbjöd ju mig permission. Jag sa, nej, är det dumma? Jag kan inte ge mig permission. Jag har inte varit utomhus, liksom, utanför fängelse på över 4 år. 4,5 år. Ge mig permission, kommer jag tillbaka. Det här är, så är det ju. Ja, då fick jag ingen permission. Och så började tidningarna samtidigt skriva. Liksom. Jag var ju på löpsedlarna på Expressen. Hur länge ska han sitta för 30 gram hash? Så det var lite pinsamt för hela systemet, hur de skulle göra med mig för någonting. Så till slut så sa de, ja, men efter ett halvår, då här var på sensommaren då, 73. Du får komma ut på Svartsjölandet då, du behöver inte jobba. För de visste att jag inte ville jobba för dem. Ja, okej, okay, då sa jag, jag tar emot det. Och så flyttade jag ut på Svartsjölandet. Hamnade liksom helt plötsligt i ett hus med en grind som var, med staket som var, kan det vara, 1 meter högt. En grind sådär. Det var så här jättemärkligt. Jag kom dit och så var, kände jag så, vad gör jag nu då? Så öppnade jag grinden, så bara vandrade jag rakt ut på en grusväg. Svartsjölandet vet vi inte på. Ja.
På Ekerö?
Ja, precis. Och vandrade rakt ut så bara i tysta den sensommaren. Gick in i en skog, kom jag ihåg. Och plötsligt fick jag se en hjort som bara sprang förbi. Det var så här supermagt. Jag bara kände att jag levde i en slags dröm när jag gick där. Och så gick jag tillbaka in igen. Och sen hade de ju lurat mig i alla fall. Jag var ju tvungen att plocka äpplen. Det var okej. Jag satt i ett äppelträd och plockade äpplen. Det var inte så större grej. Efter en vecka där på det där fantastiska stället, tyckte jag då. Jag var ju helt... Det var ju som att hamna i en dröm nästan, att sitta där ute på sommaren och sjöarna. Liksom. Och så efter en vecka så fick jag besked och då hade jag blivit benådad av kungen och regeringen.
Stiligt?
Ja, stiligt var det.
Och livet därefter kort?
Väldigt kort efter det. Alltså, jag hade problem i början, det måste jag erkänna. Jag hade problem med människor. Alltså, jag hade problem att åka buss, åka tunnelbana. Jag tyckte alla stirrade på mig. Det tog ganska lång tid att vänja mig vid att vara i ett samhälle som inte bestod av stängda dörrar. Långsamt så jag intog en slags observerande position hela tiden. Jag skrev ju hela tiden och jag gav ju 2 diktsamlingar sen kort efter det.
Ren?
Alltså jag har aldrig använt tunga droger, alltså aldrig injicerat efter mitten på 60-talet. Rökt braj har jag gjort nästan hela tiden. Det var ju väldigt speciellt på något sätt. Jag kom ju från ett hem där utan farsa. Min farsa och morsa skilde sig när jag var 7. Och det är den gamla generationen. Min mamma jobbade som...
Det var inte helt vanligt då, ska jag säga. Också.
Servitris. Nej, och min farsa gifte om sig, hans nya fru sa att han inte fick träffa sina gamla barn. Han skulle bara umgås med hennes barn som han fick på köpet. Så att han bara försvann och jag fattade ingenting. Men så att jag växte upp med mamma i Blackeberg då på den tiden. Och när jag började bli tonåring så vet inte jag. Det kändes som jag hade växt upp blyg och konstig liksom i skolan. Jag hade liksom alltid suttit längst bak och tyckte alltid var jätteläskigt. Och sen i 7:an så hände någonting. Plötsligt så bytte jag skola från Blackebergs folkskola till Blackebergs läroverk. Vi började vid 7:an. Så fick vi en ny lärare och en av de första lektionerna vi hade historia tror jag det var, så sa han: är någon som vet vad det är för styre i England? Och jag räckte upp handen och sa: ja, Bengt, cykelstyre! Och hela klassen storgarvade och jag kände liksom, aha! Och från den dagen så förändrades någonting i mig. Och så började jag liksom umgås med lite andra människor som inte kanske var helt nyttiga för mig. Och så började jag åka in till stan. På den tiden vi hoppade över staketen till tunnelbanan eller vi plockade biljetter i papperskorgarna och tog oss in till stan. Och det här var precis innan modserum satt igång. Så jag började långsamt träffa folk som hängde inne på Pötorget och Plattan. Och så blev jag bjuden på lite braj då, första gången. Och så träffade jag Stoffe där inne som bodde i Vällingby och jag bodde i Blackeberg.
Kent och Stoffe.
Ja, just det.
Pratar vi då, vad är det, 62, 63 eller?
Alltså, när jag var 16, så det var jag alltså 65.
65, mm. Och hur var det då? Man har ju sett filmerna och alltså, bara driver omkring, eller?
Ja, nej, men det var en slags gemenskap som jag hade saknat på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag kände mig hemma och sitta där folk hade spelat gitarr på Stockholmsterrassen och rökte lite bra och drack mellan det på trappan. Och så kom ju Hötorgskravallerna som var väldigt spännande när polisen kom in ridande och sablar alltihopa.
Finns det någonting kort du kan säga om Kent och Stoffe?
Alltså jag hade ju mera kontakt med Stoffe som var varmare. Eller jag hade mer personlig kontakt med Stoffe. Kenta var ju lite mera... Det är svårt att förklara vad jag ska säga. Han var mera uppfylld av sig själv, kan jag inte heller säga. Han var ju trevlig han också. Men jag hade bättre kontakt med Stoffe än med Kenta. Vi ser så bara.
Vad anser du och vad tycker du själv om filmerna?
Ja, de är grymma. Alltså det är... Det är bra. Jag tycker det är en fantastisk filmserie som verkligen ger en bild av Sverige som många kanske inte ens visste om fanns. Och jag kommer ihåg när vi gjorde filmerna. Jag tillhörde ju ett annat gäng. Om jag kände dem där så tillhörde jag ett annat gäng. Vi såg dem väl på Spang runt med det heter han Stefan Jarl där. Filmade överallt. Jävla viktig Petra tyckte vi liksom.
Då hoppar vi vidare istället.
Ja.
Vi har någonting också som vi kallar för snabba korta.
Okej.
Okay. Bangkok Hilton eller Midnight Express?
Jag älskar Bangkok Hilton. Jag tycker det är bättre än Midnight Express. Men Midnight Express är själv så knuten till så att jag kommer ju inte undan därifrån i alla fall. Så att, jag vet inte vad jag ska svara.
Plit eller polis?
Alltså, det märkliga är att min syster gifte sig med en plit och min dotter med en polis. Jag känner väldigt många poliser som jag tycker är skittrevliga. Plita har jag ingen större kontakt med eftersom jag inte är i den världen. Poliser träffar man ju överallt, speciellt av vissa andra orsaker som jag inte tänker gå in på.
Men du har ju haft kontakt med dem, så vill du ta den tiden du hade kontakt med dem.
Du menar på 60-talet?
Ja, till exempel. Du har ju erfarenhet från båda, menar
jag. Ja, alltså 60-talet, då tyckte jag att polisen var skitjobbiga. Då var ju hela tiden rotera och liksom, man fick inte så stilla och prata i vilket var grupper. Och liksom, Men det var ju den gammaldags polisen som såg, de gillade ju inte oss. Vi var ju paria. Jag menar, vi var de första långhåriga någonsin.
När ska du klippa det förresten?
Jag vet inte, då får väl de som begraver mig ta hand om.
Fängelse eller vård?
Ja, det beror ju på vad det handlar om. Alltså, vissa människor tycker jag ska ha fängelse, andra tycker jag ska ha vård. Har man begått ett brott som jag tycker är ett brott, jag tycker många gånger så är det, de människor som döms inte brottslingar, men har man gått ett våldsbrott, har man slagit ihjäl sin fru, har man sålt heroin till 12-åringar. Jag menar, det är fängelse som gäller. Men är människor som är sjuka och som begår brott i, därför att hjärnan inte funkar, då är det klart att de ska ha vård.
Bög eller golbög?
Jag bögar ingenting emot. Golbögar vill jag ha lite svårare för.
Framförallt din japanska kompis kanske.
Hur tänker du då?
Ja, du satte ju dit honom.
Ja, du menar, okej. Okay. Ja, du menar att jag är en själv. Ja, jo, men jag tror att få människor har blivit god på så hemska omständigheter som jag blev. Och det är genomsnittet jag har ångrat. Jag ångrar än idag, men jag får ju leva med det.
Cell eller isolering?
Alltså, isolering är bland det värsta som det här jävla landet har erbjudit i svensk kriminalvårdspolitik. Jag menar, det finns inget land, tycker jag, som är så kränkande i sin behandling av sina fångar som Sverige. Jag menar, om man jämför med Turkiet så var det som natt och dag. Jag menar, här kränks människan dagligen när man sitter i fängelse. I Turkiet så får du behålla din värdighet, det får man inte här.
På vilket sätt? Hur menar du?
Alltså, din värdighet, vad är det för någonting egentligen? Det är ju kanske det man ska bestämma. Alltså, att du har någonting att säga till om vad ditt liv ska bestå utav. Här bestämmer de allting åt dig. Det här ska du göra, här ska du sitta, här ska du ha på dig, det här ska du äta. I Turkiet kan du äta vad du vill, du kan laga din egen mat, du kan ha dina egna kläder, ha dina egna böcker, mina instrument, jag kan sitta och måla. Och hela dagen, jag behövde inte jobba.
Bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Ett par år i turkisk fängelse eller livstid i Sverige?
Alltså, livstid i Sverige skulle ta död på mig. Ett par år i Turkiet skulle vara som en vårvind i jämförelse.
Och jag skrev i frågan innan du hade berättat det. För det är inte riktigt den bild man har, nämligen. Det var därför.
Jag förstår. Nej, jag vet det. Det är inte många som har förstått, alltså, så känner till de här omständigheterna som jag alltid berättar om. Mm. För jag säger dem. Men jag menar, de flesta tänker sig att det turkiska fängelse är ett helvete på jorden. Och att svenska fängelse, vad så jättehärligt. Det är precis tvärtom.
Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum?
Jag skulle säga det sistnämnda.
Man blir kriminell för att man är dum?
Ja. Det är kanske att förenkla det hela väl mycket.
Jag menar, det är det definitivt.
Jag förstår, det är vad jag egentligen frågar. Men jag tänker så här också, att kriminell personlighet är en människa som har nått botten på något sätt. En människa som har brutit kontakter med sin mänskliga sida på något sätt. Som ser jag på det.
Idag är Bengt 65 år och uppfyller väl mina fördomar över hur en konsekvent och renodlad gammal hippie ska se ut. Yvigt vitt långt skägg till matchande vit lång hästsvans. Och vi sitter hemma hos honom i hans konstateljé som är fylld av gamla vältummade böcker och hans färgglada tavlor som täcker både väggar och golv. Han har också genom åren skrivit ett gäng böcker, bland annat poesi.
Alltså, allt jag gör idag har sitt ursprung från tiden i Turkiet.
Så.
Ja.
Hur som personlighet då? Hur har du format dig?
Jag har blivit mycket, jag vet inte hur jag var innan egentligen, men jag upplever, eller jag hoppas att jag är en ödmjuk person. En ödmjuk, kreativ person som med ett socialt patos, kan man väl säga.
Vi har en sak kvar vi ska få börja med. En sak som vi brukar avsluta allting med. Så har vi någonting som vi kallar hård på helium.
Ska jag suga med helium eller?
Ja.
Prata så Kalle Anka.
Och det här är ju som du vet, Isa, du har ju sugit i det betydligt för andra saker. Så det här är ju absolut inget som är farligt.
Hej, jag heter Bengt och Björklund. Och just idag är jag stark.
Bengt, tack för din tid.
Det är lugnt.
Tack.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.